Du lyssnar på Grisha-trilogin del 1, I ljusets makt, av Leigh Bardugo, i översättning av Carina Jansson, inläst av mig, Frida Hallgren. Före. Tjänstefolket kallade dem Malenski, små spöken, för att de var minst och yngst och för att de hemsökte hertigens hus likt fnittrande fantomer, kilade fram och tillbaka genom rummen, gömde sig i skåp för att tjuvlyssna och smög in i köket för att stjäla de sista av sommarens persikor. Pojken och flickan hade anlänt med några veckors mellanrum, ytterligare två föräldralösa barn från gränskrigen. Ömkliga flyktingar som räddats från ruinerna av avlägsna städer och förts till hertigens egendom för att lära sig läsa och skriva och för att lära sig ett yrke. Pojken var kort, knubbig och ständigt leende. Flickan var annorlunda, och det visste hon om. När de satt hopkrupna i ett köksskåp och lyssnade på de vuxnas skvaller hörde hon hertigens hushållerska Anna Kuya säga: "Hon är en ful liten unge. Inget barn borde se ut så där. Blek och sur, som ett glas mjölk som stått framme för länge." "Och så mager," svarade kokerskan. "Hon äter aldrig upp sin middag." Pojken som satt hukad bredvid flickan vred på huvudet och viskade: "Varför äter du inte?" "För att allt hon lagar smakar lera." "Jag tycker att det är gott." "Men du äter ju vad som helst." De tryckte öronen mot springan i skåpluckan igen. Ett ögonblick senare viskade pojken: "Jag tycker inte att du är ful." "Shh," väste flickan. Men i skydd av de mörka skuggorna i skåpet log hon. På sommaren uthärdade de många långa timmar av hushållssysslor följda av ännu längre timmar av undervisning i kvava klassrum. När hettan var som värst flydde de ut i skogen för att leta fågelbon eller simma i den leriga lilla bäcken. Eller så låg de på rygg på sin äng och såg solen långsamt röra sig över himlen, medan de funderade över var de skulle bygga sin gård med mjölkdjur och om de skulle ha två vita kor eller tre. På vintern, när hertigen flyttade till sitt hus i staden Os Alta och dagarna blev kallare och kortare, började lärarna ta lättare på sina plikter och föredrog att sitta framför brasan och spela kort eller dricka kvas. De äldre barnen, som snabbt blev uttråkade inomhus, gav dem oftare stryk. Så pojken och flickan gömde sig i något av egendomens oanvända rum, spelade teater för mössen och försökte hålla sig varma. Dagen då Grishans utredare kom satt pojken och flickan uppkrupna på fönsterbänken i ett dammigt sovrum på övervåningen och hoppades få se en skymt av postvagnen. Istället såg de en släde. En trojka med tre svarta hästar passera genom porten i egendomens vita stenmur. De följde slädens tysta framfart genom snön till hertigens ytterdörr. Tre gestalter klev ur, klädda i eleganta pälsmössor och tunga kefta i ylle. En djupt röd, en mörkt blå och en intensivt lila. "Grishan," viskade flickan. "Fort," sa pojken. På ett ögonblick hade de skakat av sig sina skor och sprang ljudlöst genom korridoren, slank in i det tomma musikrummet och vidare till valvgången på balkongen som vette mot salongen där Anna Kuya brukade ta emot sina gäster. Där gömde de sig bakom en pelare. Anna Kuya var redan där, fågellik i sin svarta klänning, och den stora nyckelringen hon bar i bältet skramlade när hon hällde upp te ur samovaren. "Så ni har bara två stycken i år?" frågade en låg kvinnoröst. De smög fram till räcket och kikade ner. Två av utredarna satt vid elden. En reslig man i blått och en kvinna i rött med högdragen förfinad uppsyn. Den tredje, en ung blond man i lila, släntrade runt i rummet. "Ja," sa Anna Kuya. "En pojke och en flicka, de absolut yngsta här."